jorden är full av hans härlighet. Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen, men han är också hos dem som är ödmjuka och ångerfulla. Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och be om förlåtelse. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre, du blev vår broder, du känner vår nöd. Du bad den på ditt kors, ge oss din frälsning. Herre, förbarma dig. Kristus, du är den levande Herren. Du är hos oss efter ditt löfte. Bevara oss i din närhet. Kristus, förbarma dig. Herre, du sitter på Faderns högra sida. Bed för oss och styrk vår tro. Vi ser mot din tillkommelses dag. Du, vår Herre, kom. Herre, förbarma dig. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Herre vår Gud, vi tackar dig för att du genom din son har besegrat mörkrets välde och genom hans död och uppståndelse fört liv och oförgänglighet fram i ljuset. Vi ber dig, hjälp oss att stå fasta i tron på honom och i hans kraft vinna seger. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på tredje söndagen i fastan, den andra årgångens läsningar och först den gammaltestamentliga läsningen från Sakarjas tredje kapitel. Ängeln lät mig se översteprästen Josua stå inför Herrens ängel och Satan stod vid hans högra sida för att anklaga honom. Men Herren sa till Satan, Herren skall straffa dig Satan, ja Herren skall straffa dig. Han som har utvalt Jerusalem. Är då inte denne en brand ryckt ur elden? Josua var klädd i orena kläder där han stod inför ängeln. Och ängeln sa till dem som stod inför honom. Ta av honom de orena kläderna. Sedan sa han till Josua. Se, jag har tagit din missgärning ifrån dig. Och jag ska klä dig i högtidskläder. Då sa jag. Sätt också en ren bindel på hans huvud. Och de satte en ren bindel på hans huvud och tog på honom kläderna medan Herrens ängel stod där. Vi lyssnar också till dagens episteltext från andra Korintierbrevets 12:e kapitel. För att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet. En satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig. Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Så glädjer jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest. Eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Lukas i det fjärde kapitlet. Så begav sig Jesus sig ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten. De kände sig träffade av hans undervisning eftersom han talade med makt och myndighet. I synagogan fanns en man som hade en oren ande som skrek: "Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds helige." Då talade Jesus strängt till anden: "Tig och far ut ur honom." Anden kastades omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. Alla blev mycket häpna och sa till varandra: "Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna och det far ut." Och ryktet om honom spreds överallt i trakten. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss nu bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Se, jag har tagit din missgärning ifrån dig och jag ska klä dig i högtidskläder. Det var orden som Herrens ängel sa till Josua i Zakarias syn, som vi hörde om i dagens gammaltestamentliga text. Men lika smutsiga kläder som du och jag stod med inför Gud, Herrens ängel Jesus Kristus, i vår syndabekännelse i början av gudstjänsten, stod Josua inför Herrens ängel med Satan vid sidan om sig som anklagade honom. Men Josua, han fick höra de underbara orden efter att han hade blivit avklädd sina smutsiga kläder: "Se, jag har tagit din missgärning ifrån dig
och jag ska klä dig i högtidskläder. Och samma underbara ord säger frälsaren nu till dig som i avlösningens ord i början av gudstjänsten tog emot syndernas förlåtelse. För där i avlösningens ord, dina synder är dig förlåtna, tog Jesus av dig dina smutsiga kläder. Han tog av dig din synd, din missgärning och klädde dig på nytt i rättfärdighetens högtidskläder. Den ondes makt besegrades och vi blev befriade från synd, död och den ondes våld. Och där möter Jesus oss med samma seger, samma befrielse, ljus och kraft som han mötte den besatte mannen med i dagens evangelium. Mannen med den orena anden hörde när Jesus undervisade med makt och myndighet och hans reaktion var ett avvisande skrik. Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är Guds helige. Den orena anden, han visste vem som var framför honom. Och att han inte hade något att sätta emot inför Guds helige. Och han tvingas att lyda och släppa greppet om mannen som han hade hållit fången. När Jesus befaller honom att fara ut. Det onda, det existerar. Ondskan i världen möter oss i mer eller mindre fruktansvärda former och proportioner. Bland annat i missbruk, sjukdom, egoism, grymhet och brutalitet på de mest avskyvärda sätt. Men mitt i den här onda världen existerar också det goda som är betydligt starkare, är en betydligt starkare makt än det onda och som säger: jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Det är Jesus som har fått all makt i himlen och på jorden. Han har besegrat den onde och förkunnar nu genom sitt ord och sina sakrament seger, befrielse, ljus och kraft i Jesu namn för var och en som tror på honom. Och med bönen från Fader vår som tema för den här predikan, fräls oss ifrån ondo, ska vi nu för det första stanna inför: den ondes makt är stark och verklig. Den ondes makt är stark och verklig. Den ondes brinnande pilar som skjuts mot oss är många och varierande. De kommer mot oss på flera olika håll för att försöka snärja och döda oss andligen. I katekesen så kallas den ondes brinnande pilar för djävulen, världen och vårt eget kött. Tre begrepp som sammanfattar den ondes listiga angrepp mot människan för att få henne på fall och överge Gud. Och hans mål är alltid att få oss till samma avvisande fråga: vad har vi med dig att göra, Jesus? En fråga vi kan möta i massmedia, i skolan, på arbetsplatsen eller till och med i oss själva. Ja, det är samma makter som talar samma språk i alla tider. Vad har vi med dig att göra? Vad har du med oss att göra? Låt oss vara i fred. Det är den ondes främste mål att få oss dit att inte vilja ha med Gud att göra. Och inte vilja lyssna till hans undervisning. För han vill själv ha makten över oss människor. Därför kan vi ibland höra människor säga: du får gärna ha din tro, bara du inte tvingar på mig den. Eller: jag tror, men Gud får inte säga till mig hur jag ska leva mitt liv. Det här båda invändningarna som vi kan möta är i grund och botten samma viskning från den onde. Låt oss vara i fred. Vad har du med oss att göra? I Efesierbrevet skriver Paulus att vi måste ta på oss hela Guds vapenrustning så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot ondskans andemakter i himlarna. Det är en skrämmande, osynlig verklighet som vi lever i. Det pågår ständigt en kamp i världen mellan mörkrets och ljusets krafter. Mellan det onda och det goda. Och striden pågår runt omkring oss, men också i oss. Den onde gör allt för att driva oss bort ifrån Jesus med hjälp av djävulen, världen och vårt eget kött. Att få oss bort ifrån Jesus är hans enda mål och drivkraft. Och för att uppfylla sitt mål skjuter han vilt och aggressivt sina brinnande pilar mot oss. Petrus, han skriver i sitt första brev att vår motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Vi föds in i en fallen värld som har vänt Gud ryggen och som inte vill ha med honom att göra. Och lockelsen bort ifrån Gud kommer både inifrån, utifrån, från världen i form av frestelser till missbruk av makt, alkohol, sex, pengar och till okkultism och nyandlighet och mycket annat. Men det kommer också inifrån, från vårt eget kött. Från vårt eget hjärta som är bedrägligare än allt annat och obotligt sjukt, som Jeremia uttrycker det i sitt 17:e kapitel. Och som Jesus bekräftar när han säger i Markus kapitel 7. Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Vi är alltså redan från födseln i den ondes våld och har en medfödd ovilja till att ha med Gud att göra och låta hans vilja ske i våra liv. Att vara i den ondes våld innebär att människan är i ett tillstånd där djävulen, världen och hennes eget kött inte blir bekämpat, utan får fritt utrymme och rörelsefrihet, och där samvetets gränser flyttas så att mer och mer av det som går emot Guds vilja blir tolererat och accepterat. Det vill säga, synden både accepteras och försvaras hos en människa som är i den ondes våld. Men hur detta kommer till uttryck varierar. Ofta är det knappt märkbart. Människor lever utan Gud i ett helt vanligt, så att säga, svenssons liv. Men man har ersatt Gud med någonting annat. Kanske med pengar, ägodelar, framgång och makt. Men ibland så blir det också tydligare. Ondskan har fått ännu större utrymme och kunnat snärja en människa ännu hårdare. Kanske genom att förföra och leda henne in i olika former av missbruk. Eller in i kriminalitet och så vidare. I dagens evangelium hör vi om hur Jesus driver ut en oren ande ur en man som fanns med där i synagogan när Jesus undervisade. Något som för oss idag hör till ovanligheterna, men som för Jesus och hans lärjungar var högst verkligt och aktuellt. Det står om Jesus och hans lärjungar att de predikade omvändelse och evangeliet om Guds rike och att de botade många sjuka och drev ut onda andar. Den onda andemakten som höll människor fångna och som plågade dem på ett eller annat sätt var för Jesus och hans lärjungar en verklighet som de fick möta fysiskt och konkret. Men hur är det för oss idag? Blir verkligen människor fortfarande besatta? Har inte de onda andarna försvunnit och slutat att besätta människor? Kan vi inte förklara Bibelns alla berättelser om andebesättelse med mental ohälsa, tvångstankar och depression, som många menar? Nej, de onda andarna har inte upphört att existera. De finns där och besätter även människor i vår tid, det är jag fullt övertygad om. Och i takt med att antalet odöpta blir fler och vi ser okkultism och nyandlighet växa, tror jag att vi kommer att se mer av detta även i vårt land. som så länge har varit förskonat från denna form av andebesättelse. Jag menar också att vi inte kan bortförklara Bibelns berättelser om andebesättelse med mental ohälsa, tvångstankar eller depression. För på grund av att både Jesus själv och evangelisterna gör en klar distinktion mellan sjukdom och besättelse och betraktar det som två helt olika saker, så måste vi göra detsamma. Besatthet i biblisk mening innebär att en eller flera onda andar tar kontroll över en person och plågar personen i fråga på olika sätt. Medan sjukdom, så att säga, bara är fysiska besvär som kan vara nog så jobbiga och besvärliga. Men däremot så kan en besättelse ta sig uttryck i form av olika sjukdomar. Vi hör till exempel i Lukas evangeliets 13:e kapitel att det fanns där en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Så hur ska vi tänka om detta? Hur ska vi skilja på besättelse och vanlig sjukdom? Ja, för det första måste vi slå fast att som troende kristen kan du inte vara besatt av någon ond ande. Du kan vara hur lam som helst, vara både döv, stum och blind och ha hela världens alla sjukdomar utan att vara besatt av någon ond ande. Som en troende kristen tillhör du Gud, har Guds ande inom dig och ingenting kan skilja dig från Kristi kärlek, omsorg och makt. Du kan vara helt trygg i hans händer. För det andra så är det en mycket svår sak att avgöra, och det är inte alls allas uppgift att kunna skilja mellan de här sakerna, för det krävs en mycket speciell nådegåva för den saken. Och för det tredje så är det inte detta vi ska fokusera på, utan på att Jesus har all makt, också makten över ondskan och alla demoner. Men även om vi inte ska lägga fokus på besättelse och onda andar, så bör vi ändå göra oss medvetna om att de finns. Att de är verksamma och att det är en verklig fara för oss. I värsta fall, framförallt bland odöta, besätter det människor och tar över kontrollen. Men dess huvudsakliga verksamhet är att göra allt som står i deras makt för att locka oss bort ifrån Kristus och dopets nåd. Det är alltså samma onda makt som står bakom allt det som katekesen sammanfattar med djävulen, världen och vårt eget kött. Därför är det både tryggt och tröstande att tänka på att Jesus har all makt i himlen och på jorden. Och att vi som hans älskade barn inte har någonting att vara rädda för. Och vi ska nu för det andra stanna inför segern och frälsningen från det onda i Jesu namn. Segern och frälsningen från det onda i Jesu namn. Vi har nu konstaterat att vi på många sätt drabbas av djävulens listiga angrepp. Och att vi ända från födseln är fångna i djävulens våld. Jag är därför lika oförmögen att själv lösa mig från mina syndabojor och skydda mig från djävulens brinnande pilar som den besatte mannen att befria sig från den onde andens grepp om honom. Men Jesus, som har fått all makt i himlen och på jorden, kunde befria mannen från den orena anden bara genom sitt ord: tig och far ut ur honom. Och han kan också befria dig och mig från synden och djävulens våld. Den orena anden visste vem han hade framför sig. Han visste att Jesus var Guds son och den utlovade frälsaren, den starke. Han som var sänd av Gud för att söndertrampa ormens huvud, som vi läser om i första Mosebok. Och instinktivt så reagerade den orena anden på Jesu mäktiga undervisning, eftersom han inser att hans tid snart är över. Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds helige. Och bara med ett strängt och mäktigt ord från Jesus tvingas den orena anden ut ur mannen, utan någon som helst makt att sätta emot. Jesus är hans överman, den starke som har all makt i himlen och på jorden, över ondskan och över ondskans alla andemakter. Och snart skulle han för alltid göra slut på djävulens gärningar, som Johannes skriver i sitt första brev. Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar, skriver Johannes. Med sin död på korset gjorde han djävulen maktlös. Alla Guds barn som tar emot Jesu försoningsverk i tron på att det var för mig som Kristus gav sitt liv. För ett sånt Guds barn så är djävulen maktlös. Hebreerbrevets författare uttrycker detta i det andra kapitlet. Eftersom nu barnen har fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Genom barnanskapet hos Gud och tron på honom får vi del av Jesus seger över döden och djävulen, och vi blir frälsta från det onda i Jesu namn. Därför säger Jesus efter han sagt: jag har fått all makt i himlen och på jorden, så säger han: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er in till tidens slut. I kampen mot ondskan så är dopet av helt avgörande betydelse för oss, eftersom vi i dopet blir den himmelske faderns barn och förs ut ur mörkrets välde och in i Guds rike. När vi döptes bad dopprästen därför vid dopets inledning: Gud, du som ensam räddar från allt ont, befria Henrik från mörkrets makt. I dopet får vi syndernas förlåtelse. Vi blir räddade från döden och djävulen, och Gud ger evig salighet åt alla de som tror hans ord och löften. Därför behöver ingen längre vara fången under synden eller djävulen, för Jesus har förlossat, förvärvat och vunnit mig, förtappade och fördömda människa, ifrån alla synder, ifrån dödens och djävulens våld, inte med guld eller silver utan med sitt heliga dyra blod och med sitt oskyldiga lidande och död, som katekesen uttrycker det. Jesus har besegrat den onde och förkunnar nu genom sitt ord och sina sakrament seger, befrielse, ljus och kraft i Jesu namn för var och en som tror på honom. Därför så kan Paulus skriva så segervisst i Romarbrevets 8:e kapitel: ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Och vi kan stämma in i orden från första Johannesbrevets 5:e kapitel: vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. Jesus, han har fortfarande makten. Han har inte förlorat kontrollen, även om vi ibland kan uppleva det så när kyrkorna töms och våra nära och kära lämnar tron. Det är sorgligt på alla sätt, och det är ett bevis på att ondskan är verksam och går fram som ett rytande lejon. Men i allt detta så ska vi inte drabbas av missmod och förlora hoppet. För Gud är med oss in till tidens slut och han hör våra bönerop. Och han sitter på Guds faderns högra sida och ber för alla sina älskade barn. Och mot Guds finger, ett uttryck som Jesus själv använder om sig själv, mot Guds makt har demonerna inget att göra än att lyda och fara ut. Och samma finger är fortfarande aktivt, inte minst i dopet, nattvarden och avlösningen, där Jesu kraftfulla ord besegrar och befriar oss från ondskans makt över våra liv och välsignar oss istället med syndernas förlåtelse, evigt liv och salighet. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod, in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så önskar jag att Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och tankar hos Jesus Kristus. Amen. Låt oss be med litanian 700:1.
Evige allsmäktige Gud, här Herre, hör vår bön. Herre Gud, Fader i himmelen, Herre Guds son, världens frälsare, Herre Gud, du helige ande. Var oss nådig. För alla synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter i himlarymderna, för uppror och splittring, för eld och våda, för ond bråd död, för den eviga döden. Genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frestelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund, på yttersta domen. Arma syndare beder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka, att du sänder trogna arbetare i din skörd, att du med ordet giver din ande och kraft, att du gör ditt namn känt i hela världen, att du enar alla trogna, så att det blir en jord och en herde. Att du förunnar alla folk fred och endräkt, att du skyddar och bevarar vårt fosterland, att du välsignar våra hem och för de unga på dina vägar. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter alla dem som är i nöd och fara, att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt hör vår bön. Herre allsmäktige Gud, du som hör de botfärdiga suckar och tröstar bedrövade hjärtan, hör den bön som vi vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt det onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi, frälsta ifrån allt ont, i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Låt oss nu be så som vår himmelske Fader själv har lärt oss.
Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Amen.
emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.